Värvet görs i samarbete med Acast.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag är lite raffig också.
Ja, men det får man säga.
Lite raffig.
Vi kommer snart att sätta tänderna i ryktet om att med namnet Laila Bagge på löpsedeln säljer tidningen typ 20% mer, vilket enligt dagens gäst eventuellt inte stämmer längre, men hon är magnetisk. Född i Lund, uppvuxen i Jerusalem, Kalmar och Löddeköpinge, dansutbildad i Göteborg, intensiv artistkarriär, framgångsrik manager, slog igenom i TV med Made in Sweden, Idol och Let's Dance, och sen 10 år då har hon verkat i media och dessutom varit skicklig på det entreprenöriella bakom kameran. Snart rullar andra säsongen av hennes tv-serie Lailaland igång. Hon gör radio på Rix FM och så sent som i onsdags tittade hon förbi nya ateljén på Mariaberget för att spela in det 331:a värvet med mig, Kristoffer Triumf, producent Klara Wallin och så givetvis Acast. Här är hon äntligen, Laila Bagge. Varsågoda.
Hur har din sommar varit?
Den har varit grym. Jag har nästan jobbat hela sommaren, men det var, man får ju liksom, vi har varit utomlands och spelat in Lailaland, så man har ju fått njuta mellan tagningarna, så det blir på något sätt semester/jobb. Men det är klart, helt avslappnat kan jag ju inte säga att det är.
Var har du varit?
I Los Angeles.
Okay.
Spelat in, så det är alltid mysigt att få komma dit.
Hade ni tillstånd?
Ja, gud, man kan ju inte filma annars. Det vet du ju. Vi hade faktiskt en kille från USA. Mm. Som bor där. Så att han hade tillstånd. Däremot så måste man ju tillstånd på varenda ställe man är på. Och det vet ju tusan om vi hade. Så han har ju tillstånd att få filma. Men sen ska du ju också ansöka om den gatan, den gatan, den. Det är inte bara så här att man ansöker om ett tillstånd. Det finns ju 20 000 olika tillstånd.
Men är det inte lite så att man så här filmar tills någon säger till?
Ja, men det blir ju så. Så huvudsaken är att man har den stora tillstånd, att du får filma, du får jobba där liksom. Mm. Men sen det andra, då är det bara filma tills någon säger, du, ni får inte vara här, och så får man ju gå då.
Men du, jag tänkte att vi skulle börja med att prata om det här, ditt entreprenörskap. Mm. För det känns så jävla modernt, tycker jag, på något sätt.
Tycker du?
Ja, det tycker jag. Det är liksom Instagram och det är Viaplay och blogg och design och vin och ja, så lite gammal media på det med radion och det.
Allt möjligt.
Ja. Mm. Hur blev det så?
Ja, du, hur blev det så? Det är en bra fråga, för tanken från början var ju att jag skulle bli, helt från början var det att jag skulle bli en dansare. Och det blev det ju inte. Och sen så blev det artist. Och sen blev det manager. Och sen så blev det att jag hamnade i Idoljuryn och blev offentlig själv, som absolut inte var tanken. Så att jag har ju alltid varit van att jobba bakom artister, och där har jag ju varit väldigt duktig på, med dem jag har jobbat med, att man behöver inte lägga alla ägg i en korg, utan liksom det finns ju både endorsement-dealer, alltså att du gör reklam-dealer eller att du gör samarbeten på olika sätt och så vidare, eller du kan jobba som skådespelare, så att man vidgar. Så det har väl jag tagit vara på med mig själv kanske, att göra, breddar mitt yrke får jag väl säga. Och sen är det ju lite så, man vet ju aldrig vad som händer i framtiden. Jag kanske inte jobbar med radio eller tv i all framtid, så att bygga egen, vad ska man säga, varumärke som kan stå på egna ben är väl kanske en bra idé om man bestämmer sig för att sluta med både radio och tv.
Eller om du råkar säga något dumt.
Du menar att jag blir slaktad och sen så får man göra en liten pudel och be om förlåtelse och så har man förlorat allt.
Ja, att du tafsar på fel rumpa. Eller så.
Fel rumpa, ja, ja. Nej, nu skulle ju inte det hända direkt. Jag brukar be om tillåtelse först.
Ja, ja. Fair enough. Men, nej, men det är ju bräckligt idag, tänker jag, alltså med en medial tillvaro.
Så är det, och det är ju jävligt skrämmande med att det blir en slags folkdomstol. Att min rädsla är väl att man råkar säga någonting plumpt. Som är, och då sitter man ju liksom i live-radio varje morgon, och det är ju lätt att det kan slinka ut något som man inte menade på det sättet, eller man vill inte att någon ska bli ledsen eller till och vid sig. Framförallt när det är live måndag till fredag, så är det inte så här att man tänker igenom allting ordagrant. Det enda man vet är att jag menar inte kanske att det skulle komma ut som det gjorde. Och det är väl en rädsla att man ska råka säga något plumpt och sen så tar det hus i helvete och sen är man rökt för man har gjort ett misstag, och så har man blivit dömd för att det blir någon form av folkdomstol, och media eldar på det här och sociala medier eldar på det här, och sen så ligger man ner och folk sparkar på en och sen kommer man inte upp igen. Och då är det väl kanske skönt att ha något annat att luta sig på.
Drevkulturen är ju väldigt, väldigt stark just nu.
Alltså, ja, det är den.
Och det går så fort.
Ja.
Men har du varit i närheten? Det här borde jag kanske veta.
Av drev?
Ja.
Oh ja. Men det är ju, alltså, det är ju självklart, det är ju inte lätt att, vad ska man säga? Det är väl ingen att sticka under stolen med att, ett, så är jag offentlig själv, sen har jag ju varit ingift i Wahlgren är ju en stor offentlig släkt. Och det är ju klart att där gillar ju tidningarna att skriva. Och sociala medier gillar ju spekulera hur saker och ting är. Och det är klart att det alltid händer saker i alla familjer. Men på grund av att det finns barn med, så kanske man inte har lust att öppna på det locket heller. Men sen så är det ju fortfarande att jag har en jättebra relation med Kristina och Hans och så vidare, och Benjamin, Bianca, och men inget otalt med Pernilla heller för den delen och så vidare. Så att det gillas ju att spekulera mycket om att det ska vara massa drama på grund av att det är flera kända personer, och det kan vara jobbigt. Där kan jag känna att efter min skilsmässa med Niklas att det blev väldigt mycket riktat mot mig, att jag var iskall och elak och hemsk. Men som sagt, det finns ju alltid två sidor av en historia. Och ja, man får tåla det, tror jag, lite som kändis. Och det är lite jobbigt, men, och det är klart att man blir ledsen. Men lite så får man ju bita ihop och gå vidare. Och luta sig mot dem som man vet supportar en och finns där. Så får man, för det spelar ingen roll vad man säger, för ibland kan det bli att man är dömd på förhand, och försöker man säga någonting så är det ett försvarstal, och säger man något annat så blir det att man snackar skit. Så det är bara att hålla tyst.
Ja, 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 herregud. Jag tänkte flera gånger, fan, jag måste läsa på om den jävla skilsmässan. Men så gjorde jag aldrig det.
Nej, vad skönt.
Ja. Så att vi har inga direkta följdfrågor.
Nej,
på det.
Nej, gud vad skönt.
Ja. Men det är ju grisigt med skilsmässor.
Ja, men så är det ju. Och inte nog med att om det är privata, nu var det offentlig skilsmässa också. Mm.
Men du, ja. Tillbaka till det här med entreprenörskapet. Har du haft hjälp?
Nej, alltså jag är lite så här, jag är bra på att se mina egna, vad ska jag säga, brister. Så att jag går ju sällan in i någonting helt själv. Utan jag plockar med mig personer som jag tycker, okej, du är bra på det här, jag är bra på det där, vi kör tillsammans. Jag är en idéspruta, jag är, har väl en talang för att se vad som fattas på marknaden och kanske ta fram det, göra det lite mer unikt kanske på mitt sätt, som gör att det blir annorlunda. Som gör att det står på en egen stol eller vad man säger. Sen så behöver jag någon med ordning och struktur. Om det är en revisor som kliver in eller om det är en annan person som jag har ett samarbete med, beroende på vad det är, så behöver jag någon som strukturerar upp allting. Jag säger bara så här, jag har denna idén och så bubblar du en massa grejer, så här ska vi göra, så här ska vi plocka fram det. Sen behöver jag den som är mer strukturerad.
Vilka människor har varit viktigast för dig?
Ja, men jag har jobbat med många. Min syrra, jag jobbade med min syster och Lilja Sefa som också är min PR-agent. Vi drev ett bolag som heter Rock by Sweden. Och syrran var ju anställd där och hon var ju verkligen strukturen i det här. Jag var idésprutan, jag var även designen. Och Lilja var också med som affärspartner och businesspartner och bollade idéer och så vidare. Vilket vi gjorde gemensamt. Och vilka butiker vi skulle finnas i och så vidare. Så att syrran, Lilla Sefa, har betytt mycket. Min sambo just nu, Korosh. Vi har ett...
Din sambo just nu?
Ja, men han är ju... Vad jag menar, han betyder mycket just nu för att vi jobbar ihop just nu. Ja, vi gjorde inte det från början.
Nej, okay.
Från början var han inne i försäkringar. Så han jobbade för Trygg-Hansa som försäljare. Sen tjatade jag på han jättemycket för jag tyckte han var en jävligt bra säljare. Och sa det att, ska inte vi jobba ihop? Och sen så hittade vi ett... ekologiskt hudvårdsmärke, Moana Corrigan, och jag sa det här är grymt bra, svensk tillverkat, svenska tjejer som gör det, tror stenhårt på det, prövar produkterna, älskar det, och så sa jag det att jag går inte in i det här själv, jag måste ha någon som är med och sköter strukturen, och då tyckte han att men ja, vi kör.
Fan vad härligt det låter ändå.
Ja, så att jag gillar att jobba med människor som jag gillar.
Men trivs du på jobbet hela tiden?
Älskar alla mina olika jobb som jag har. Men det är klart att det kan ju bli problem också. Det är oftast när det blir motgångar eller att det, när det blir någonting som är jobbigt. Vad nu det kan vara, så är det ju i alla yrken. Att det är ju inte en dans på rosor hela tiden, då skulle det vara något fel. Och då är det klart att det blir så här, det är inte direkt kul att gå till jobbet. Men det måste man ju lösa ändå.
Mm. För du är ju...
Ringer. Nu ringer jag, får jag ta det? Ja, nu ska vi se om min son har tagit körkort. Ah, nu missar jag det. Vänta, nu måste jag ringa igen. Snälla, 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 låt han ha tagit. Han ska ju ta mopedkörkort idag. Mm. Och nu hoppas jag att det här... Hallå? Säg att han klarar det. Du klarar inte det. Du skämtar. Yes! Oj, förlåt, du skriker så högt mitt i din intervju. Ja, älskling, vad roligt! Grattis! Åh gud! Nu... Du älskling, nu är det du som ska köra och hämta mamma från krogen varje fredag. Ja, vad roligt. Grattis älskling. Nu ska jag fortsätta min intervju. På sig. Ja, vad kul, han klarade det.
Ja, grymt. Grattis till er alla.
Ja, tack ska du ha.
Fan vad roligt. Vilken stor kille.
Ja.
16 antar jag.
Eller 15, han har ju tagit mopedkörkort. Ja, okay. Ja, så att han har en mopedbil han har sparat till och han väntar bara för att få den hemlevererad så ska han ut och köra sin första runda.
Men du, jag hörde dig säga någonstans att du trodde att du skulle få kritik för att han var med så mycket i Live Island.
Det trodde jag.
Har du fått det?
Nej, jag har faktiskt inte fått det. Men jag är ju beredd på det mesta för att jag vet inte, jag har ju någon form av aura runt om mig att det är jag som får det är jag som får skiten så att säga, så får jag väl liksom försvara mig lite. Det är många andra kommer undan med sådana saker som jag inte kommer undan med. Mm. Så att är det någon man skackar på som visar upp barnen så är det väl mig då, tänkte jag. Men det fick jag inte, så det var jag positiv för. Mm. Så det är ju samma sak med det här med reality. Så många, ni kom in till reality, fy fan vad dåligt. Det finns redan Pernilla Wahlgrens värld och det finns Kardashian, så ska hon nu komma. Ja, men vänta lite, nu har det funnits Ozzy Osbourne, så alltså det har funnits hur mycket reality Parneviks. Men så är jag lite van vid det där att jag kommer nog få en käftsmäll och sen går det över.
Men du var sen på bollen.
Nej, men jag var inte, vadå sen på bollen? Ja, om vi går tillbaka, Made in Sweden som jag Anders Andreas Karlsson hade. Det var också en reality.
Det var tidigt.
Ja, precis. Ja. Det var väldigt, 2009 var det.
Mm. Mm.
Så att jag vet inte.
Om jag fick jag svar eller... på tal.
Ja.
Men det känns som att du ofta återkommer till att du känner dig motarbetad.
Ja, men det är väl inte att man är motarbetad. Jag vet inte, på något sätt så växte ett intresse av att vilja ha en åsikt om mig och tycka och tänka, och det får man ju ha. Men oftast är ju det till det negativa. På något sätt. Och nu pratar inte jag om alla härliga lyssnare och så vidare och mina följare, utan det är väl kanske snarare andra människor inom bransch eller tidningar eller media eller något sånt där kanske. Inte alla dock, självklart inte. Men man ska tycka. Och det får man göra, det där har jag släppt.
Men det är samtidigt antar jag... Alltså, om du inte väckte känslor så skulle du ju kanske inte vara så pass framgångsrik som du är.
Nej, men man får ju ta the good with the bad, så är det ju. Absolut.
Du har, jag antar att du också har hört det här med att om ditt namn är på löpet så säljer kvällstidningarna x antal procent mer.
Ja, men det var nog förut, va?
Är det så?
Jag vet inte.
Nej.
Men förut var det ju så mycket så. Men, jag vet inte, det gör, men det är väl alltid så, om det är något som är snaskigt så säljer du väl. Och det var ju ofta snaskigt. Om det så var att det var något man sa i Idol som var då upphåsat, eller om det var privatlivet eller något. Så det beror ju helt och hållet på vad själva rubriken var, antar jag.
Jag är ju kompis med Alexander Kronlund som är ny i Idol-juryn sen förra säsongen.
Ja.
Han har ju inte alls fått så här, han är inte Laila Bagge.
Nej, men han kanske inte... Nej, jag vet inte varför vissa... Jag är ju inte ensam där heller. Det är ju flera som det skrivs om. Han har väl inte kanske delat med sig. Det kanske beror på att jag... Nej, men jag vet inte. Säger han mycket vad han tycker och tänker? Eller säger han mer lite normalt, så här som alla andra tycker och tänker? Det handlar väl om man sticker ut lite, kanske?
Ja, precis. Alltså, det kanske är lite så... Han kanske är lite voice of reason i den där juryn på något
då
sätt.
Då är ju han den rösten som oftast är gemene man vad man egentligen tycker och tänker. Sen har du ju då den som kanske höjer rösten och säger någonting som är lite... Men vad sa den personen? Eller det här känns inte bra, eller det här var extra bra, eller vad det nu än är. Ja, då blir det ju något att skriva om. Och sen kanske då privatlivet sticker ut någonstans. Och det kanske inte gör så honom heller, jag vet inte. Han får bli lite mer bad boy, kanske.
Kanske. Eller så bara fortsätter han.
Ja, eller bara fortsätter han och är nöjd med det som är.
Han är säkert det. Ja. Du, jag tänkte att vi skulle ta ett litet grepp i alla fall om din uppväxt.
Aha, okay.
När jag började göra research på dig så tänkte jag så här, fan, jag måste fråga om den här jävla sammelsuriet av dialekter som du ändå har för dig med. Men det har ju att göra med att du, som jag har förstått det, har bott
flyttat
på massa platser.
Runt överallt, ja.
Varför?
Nej, men ett så är ju min pappa från Jerusalem. Mm. Så att det börjar, vi får väl börja med var jag föddes. Och det föddes jag i Lund, för mamma bodde i Lund och de träffades i Lund. Han var där och studerade. Sen flyttade de till Jerusalem, så där bodde jag fram och tillbaka mellan Kalmar och Jerusalem de första två åren. Sen flyttade de tillbaka till Kalmar på heltid, och de skilde sig där någonstans också. Då bodde mamma alltså med mig i Kalmar från 2 års ålder där.
Din pappa är palestinier.
Ja,
han är inte jude.
Nej, han är palestinier. Mm. Och där någonstans tappade jag bort honom när jag var runt 2 år. Eller jag tappade inte bort honom, han drog. Mm. Och då bodde mamma och jag fram tills jag var 7 år i Kalmar. Sen flyttade vi till Löddeköpinge, och det var väl för att hon träffade en ny man. Och jag fick en lilla syster, Linda som hon heter. Och då bodde vi i Skåne, Löddeköpinge, fram tills jag var 15. Då jag gick ut 9:an. Och då så fanns det bara 2 linjer att söka till. Man vill söka en sån här estetisk linje, teater och dans, som jag ville söka. Det fanns i Umeå och det fanns i Halmstad. Och då sökte jag den som var närmst Skåne. Och då kom jag in i Halmstad, så då flyttade jag hemifrån. Så då bodde jag i Halmstad. Sen efter det så flyttade jag vidare till Göteborg. För jag kom in på Balettakademin, gick 3-årig yrkeslinje på Balettakademin. Och sen förstod jag att jag måste till Stockholm om jag ska lyckas inom showbusiness. Och då flyttade jag dit. Så att egentligen har jag aldrig pratat skånska heller, för att jag var ju småländsk från början, och folk kallade mig för Elisabeth från Madicken, för att jag hade väl någon sån här form av småländsk, ja, det där var skånsk. Småländsk, gud vad heter det?
Dialekt,
tack, jag hittar inte ordet. Ja. Dialekt. Och så mamma är ju smålänning och min styvfar då norrlänning. Så att då hade man ju liksom norrländska och småländska hemma. Så det har aldrig blivit. Sen tror jag göteborgskan satte sig lite. Den tror jag är väl det som kan komma igenom ibland, vilket jag inte förstår varför.
Ja,
det är fast, bara 3 år liksom.
Jo, men de... Vi brukar ju i Värvet prata om de formativa åren, va?
Det är så?
Ja. Och där är det väl ungefär där, när man liksom blir vuxen.
Ja, det är där då.
Och då kanske det är extra viktigt att man smälter in. Mm. Och då kanske man är extra mån om att lägga sig till med den dialekten.
Ja, det kanske det var då. Ja. Det var ju där då typ 18, 19, 20. Mm.
Hur är din rena göteborgska om du försöker på det?
Nej, men alltså plockar in någon som pratar riktigt, då tar det 3 sekunder. Och sen ändrar jag igång då ändå liksom. Så det kommer på 3 sekunder. Det är jättejobbigt. Mm. Och jag vill verkligen inte. Och jag märker att jag pratar med någon skåning. Då börjar jag prata i det här...
Lundaskånska.
Ja, den här konstiga skånskan, vilket jag aldrig gör annars. Men melodin kommer.
Det måste ha varit jättejobbigt på de här idolturnéerna.
Ja, det blev ju det. Ja.
När stod du på scen för första gången?
3 år kanske jag var.
Mm. Vad gjorde du då?
Dansade, kyckling. Okay. Jag var en kyckling som sprang runt och skrek kuckeliku klockan är 7, tror jag. Barndans.
Alltså någon slags arrangerat eller?
Ja, man var några stycken som sprang runt och så hade man mamma sytt upp en kyckling direkt och så skulle man springa runt och hoppa på ett ben och visa vad man hade lärt sig, hoppa i takt till musiken och så vidare.
Minns du det?
Ja, det minns jag faktiskt. Jag var jättenervös, var jag. Mm. Men jag tyckte det var väldigt kul.
Mm. Mm. För någonstans så verkar det ju som att, även om du säger så här, ja, det var inte meningen att jag skulle vara med i Idol. Mm. Och bli offentlig och det där. Men det känns ju ändå som att det...
Jo, men det var tanken från början att jag ville ju bli... Nu var ju inte det att jag ville bli offentlig. Från början var att jag ville bli dansare. Och då ingår ju att man ska uppträda för publik och så vidare. Sen sadlade jag om då, eftersom inte mina vrister höll, för att gå på tåspetsskor 7 dagar i veckan, att jag skulle bli pensionerad vid 20-årsåldern, bara för knäna skulle gå sönder. Så tänkte jag, men då blir jag artist, för sjunga är ju kul. Så att tanken var att jag själv skulle stå på scenen först. Sen insåg jag ju att, men vad fasen, är jag så jävla bra på scenen? Nej, det är jag inte. Utan jag är ju bäst på att vara bakom artister, med att hitta dem, se till vad de behöver, fixa gig, hjälpa dem med hela karriären egentligen. Och det var ju det jag blev, och det är då alla dörrarna öppnades också. Alla dörrar, man springer på en dörr och den är bara stängd hela tiden. Och sen när man väl hamnar rätt så var det som att, men gud, varför har jag inte gjort det här tidigare? Så det var en sån himla lättnad. Och sen då när man kommer tillbaka till det här med Idol, att man fick frågan så sent i livet, som jag var 34 eller vad jag var.
Sjukt
att då, ja, men det, nej, men då har man ju släppt allt det att man inte ville. Man hade liksom, nej, jag vill inte vara framför kameran liksom. För det är en sak att göra reality som vi gjorde med Made in Sweden, hur man breakat var artister, för då handlar det inte om mig igen. Det handlar om mig, men det var ju mer fokus på artisterna. Och det skulle ju inte bli lika stort som Idol egentligen. Idol var ju liksom, där visste jag ju, kliver jag in där så kommer jag ju bli känd i Sverige, väldigt känd. Och det var ju inte en självklarhet att man ville det faktiskt. Jag kommer ihåg att jag pratade med Liam då var han bara 5 år. Så bara, tycker du att jag ska göra det här? För han var väldigt, det var väldigt viktigt för mig att han var med på det här. För jag visste att det kommer bli skriverier på ett eller annat sätt. Och det tyckte han. Mm. Hoppa på det här tåget.
Mm. Har du ångrat dig?
Nej, jag har inte ångrat mig. För jag får jobba med det jag tycker är roligt. Och... Idol var ju fantastiskt roligt att göra och väldigt utvecklande också, att man liksom utvecklades som människa och lärde sig väldigt mycket. Sen kände jag väl att någonstans att när man har gjort någonting i 8 år så är det dags att lätta ankare, att bättre att lämna själv än att publiken ber en att lämna. Jag har aldrig gillat att vara den där som går sist från festen, utan hellre att lämna och folk tycker, gud, det där var en trevlig tjej, henne bjuder vi nästa gång. Så att... Och pröva på något nytt. Och det fick jag tillfälligt med radion och så vidare. Och sen så skapa mitt egna tv-program och så. Det tyckte jag var kul.
Men du, minns du den första låt som du skrev?
Ja, men det var nog en låt... Alltså om vi nu säger när jag och Anders började skriva.
Ja, jag menar innan i livet.
I livet, oj. Den första jag skrev i livet som inte har blivit releasad då, som vi pratar om. Så att det var ju den första låt man skrev, ju inte den som är den bästa. Nej. Ja, det var en låt som handlade om otroligt tråkigt, om djur och natur. Jag vet inte varför, men jag var väldigt ung då. Då var jag typ så här 13 år som jag satte mig och skrev en låt. Och den är ju fruktansvärd.
Hur går den?
Nej, det tänker jag inte ens sjunga. Liam skrattar så han gråter. Han sa att det var det värsta jag hört. Jag bara, ja, men så kan det vara ibland. Ja. Då tänker jag inte sjunga här. Det var väl mer en visa, får vi väl säga.
Okej. Okay. Titel i alla fall. Kan man få den?
Nej, det är så dåligt. När djur och natur blir ett. Alltså, det är så dåligt. Det är så dåligt. Pinsamt.
Varför är det dåligt?
Det var inte bra alls. Det var inte bra. Skulle någon komma och sjunga den för mig så skulle jag säga, vet du vad? Det här är bra, men... Du är inte där än. Ge det några 20 år.
Ja, men det är väl rimligt.
Mm.
Sen då, när det tog fart liksom, med låtskrivandet, hur gick det till?
Jag och Anders började jobba ihop, för vi träffades och jag jobbade med andra låtskrivare och han jobbade med andra sångerskor. Och sen så skulle vi göra en sån här collab och så började vi jobba ihop. Och då började vi skriva låtar till mig, till min skiva. Eller skiva, jag hade inte fått något kontrakt och vi började skriva låtar till mig för jag skulle försöka få skivkontrakt. Och sen så fick jag skivkontrakt med JVC i Japan, vilket var väldigt roligt. Och då trodde vi att vi bara kanske skulle få göra en singel, men då ville de ha ett helt album. Så då satte vi oss ner och gjorde ett helt album. Och det var kul för det var med livemusiker. Så att det var mycket som var liksom live-trummor och inte bara liksom inspelade instrument.
Så det var som man inte gör längre.
Nej, men precis. Så det var väldigt lyxigt att få göra det. Och sen så fick Motown nys om mina låtar och de var ju väldigt 60-talsinspirerade. Det var väl därför de gick igång på det. Och det lät lite så här Supremes, Diana Ross-aktigt i modern tappning då, vill man väl säga. Så att jag fick skivkontrakt med Motown i USA och då frågade de mig och Anders om vi kunde skriva till en grupp som heter 98 Degrees, vilket vi skrev till. Sen fortsatte Anders att skriva med andra låtskrivare till den gruppen också. Så att han fick, tror jag, 3 låtar på den skivan. Om inte det var fler. Och jag fick en låt på den skivan. Och den gruppen gick ju från att sälja typ 100 000 skivor till 4 miljoner på den plattan. Och det var det också som gjorde att Anders fick sin internationella... Han blev ju så här stor även i resten av världen som låtskrivare. Och jag har ju också varit med och skrivit där på den. Så då fick vi flera stycken som ringde och frågade om vi kunde skriva låtar till andra artister. Och då kom ju Celine Dion in där och så fick vi på en låt där. Så att vi skrev ihop ett tag tills jag kände att jag... hinner inte det, för jag har ju samtidigt då under hela den här perioden så har jag också insett att nej, jag vill inte fortsätta vara artist. Så det var ju ett vad kan man säga, ett år, det året som jag kände så här, nej men även om jag har fått det här skivkontraktet så kände jag att det här är inte någonting jag vill göra, utan jag vill mer vara bakom artister. Så då sadlade jag om till manager och hade fått min grupp Play då, som jag var på turné med samtidigt som vi skrev och så. Och jag kände att jag måste foka på ett. Jag kan inte göra båda delar. För jag, just det när man skriver så måste... Det är så mycket känslor. Och när det är att vara manager så mycket business. Och de två världarna krockade för mig. Jag kan inte vara så här känslig, få känslor, utlopp och komma med några kreativa grejer. När det är business och det är pengar och det är liksom kontrakt. Och det blir... Jag tappade det. Så jag var tvungen att välja.
Jag googlade Laila Bagge topline. Det gav 0 träffar. Men jag gissade att det var topline du skrev.
Ja, men vi skrev... Det började med, om vi tar sin indion...
Vänta, ska vi börja med att förklara vad topline är? För jag vet inte riktigt.
Ja, nej, men det, topline är ju när du skriver... Vad ska man säga? Refränger och grejer. Alltså, du gör inte... Jag tycker också det är svårt att förklara.
Icing on the cake, låtskrivande. Alltså, man lägger den sista touchen. Nej. Skriver text...
Nej, då är det ju mer text. Topline är väl att du skriver själva. Men nu kanske jag svamlar själv här, för jag har aldrig kallat det för topline, om man ska vara helt ärlig. Vi bara, nej, men på riktigt så är det så här. Vi gick in i studion från början och man börjar jamma fram en låt. Ofta startar det med refrängen. Och så startar, så topline borde vara att man skriver liksom det hittiga, eller vad man nu ska säga. Så skulle jag förklara det. Jag vet inte om jag har fel där, om jag ska vara helt ärlig. För jag har aldrig hookat, jag har aldrig uttalat det så att det är topline. Eller jag vet att det är så här musikmänniskor gör det. Utan jag har alltid gått in och jammat fram en låt. Sen om man är topline eller man är text eller musik. Det är sak samma, för att då, alla som är i studion är där och kreerar en låt som blir någonting. Så hade du inte varit där så hade du inte varit med i låten.
Och då stod du vid sångmicken?
Nej, jag ofta började med att vi står vid pianot. Anders spelar och sen jammar vi fram någonting och då ordbajsar man, som man brukar säga. Oh you, I love you. Och så börjar man på sig beroende på, nej men det där var inte snyggt, men det där var snyggt, det där var snyggt. Och så har man en bandspelare på och sen så lyssnar man på det man spelar in och sen tycker man, ja men vi tar det och så sätter ihop med det. Och sen börjar låten växa fram sakta men säkert. Och sen det sista man gör, eller hur vi jobbade, då sätter man text på det. Många kan börja med en text först, så att du har en text, sen sätter du musik till texten och en melodi till texten och gör om lite. Jag gillar inte att jobba så. Jag gillar hellre att jobba med att du gör melodin först och sen sätter texten.
Men du saknar inte det där? Det låter ju jättehärligt.
Jo, men då måste jag, om jag ska vara helt ärlig, om jag skulle skriva en låt idag, då måste jag vara helt ledig från allt annat och bara sätta mig och gå in i det. Jag tror det är ungefär som när du skriver en bok. Då är du fokuserad på det och inte massa annat jäkla skit runt omkring. Jag kan inte koppla bort. Jag börjar tänka, efter det så ska jag göra det och sen ska jag dit och sen ska jag... Och då får du liksom, jag kan inte bli kreativ. Och sen gillar jag inte att jobba ensam heller, för att jag fastnar alltid. Jag gillar att jobba i team. Jag slutför aldrig någonting annars. när det just är låtar. Det går inte från A till Ö. Där vet jag att Anders behöver också, han vill också ha någon han jobbar med. För att just det här avsluta, det är svårt. För då vill man hellre börja på något ny. Så blir det halvfärdiga låtar hela tiden.
Ja, ja, herregud. Alltså, du pratar med en människa som har skrivit 6000 halva låtar.
Nej, men du ser.
Ja, jag har gjort klart två.
Ja, det... men det är inte roligt. Då får man nya idéer så inser man att det passar inte ihop. Ja, men då börjar vi på något ny här. Mm. Och så blir det bara så tråkigt att avsluta.
Fast jag tänker att om det finns en beställning... Om
någon, ja, då om måste ett... man ju avsluta.
Ja, exakt. Ja. Det vore ju bra.
Och därför är det bra att jobba med någon som är en avslutare.
Ja. Men du, kan vi prata om något så luddigt som drivkraft då? Om du skulle beskriva din drivkraft, hur den har förändrats eller varit konstant genom åren. Alltså...
Mm. Jag vet inte, jag gillar många bollar i luften. Drivkraften är att jobba med saker som jag älskar och tycker är roligt. Och det kan ju som sagt vara allt från musik till dansartister, radio, tv, till smycken, vin, kosmetik. Alltså det beror helt och hållet på vad det är. Men drivkraften är bara att jag vill göra saker som jag tycker verkar roligt. Och det skulle fasen mig kunna vara vad som helst.
Vad finns det för grejer som du tycker verkar kul som du inte har testat?
Men du vet, det där vet man aldrig förrän du dyker upp. Man blir så, men gud, det där var ju kul att och liksom göra någonting. Och ofta, där får ju min sambo bromsa mig. För det kan vara liksom att, men det här är skitkul, vi startar ett företag och så gör vi det här. Bara, men du har redan fyra, Laila, så du kanske, vi bara lugna oss lite nu. Mm. Tänk över det och så tänker du på det i 2 veckor. Vill du fortfarande göra det då kör vi. Mm. Och det brukar ju ofta säga, nej men vi kanske ska fortsätta med det vi gör. För man inser att man redan har så mycket att göra.
Jag kom på, det var någon som berättade igår att han har en väninna som har gått en floristkurs. Mm. Det skulle jag svingärna göra.
Ja, men du ser. Ja. Det där är en sån där grej som jag lätt skulle kunna göra om jag hittar en grej som gör att just min butik eller florist, vad man nu ska göra med det, blir annorlunda.
Din USP.
Min USP, exakt. För bara starta som alla andra, det drivs jag inte av. Utan om vill jag göra någonting, det finns bara det här och hittar det bara här.
Bara svarta blommor.
Nej, okej, det kanske inte finns en stor marknad för det, men varför inte? Why not?
Men nu när du berättade om så här, att gå från artist till att jobba i bakgrunden så att säga, mm. så det låter som att det gick så fort när du berättade om det. Att det var så här, ja, men varför har jag inte tänkt på det här?
Mm.
Men det känns ju som att det rimligen borde ha funnits en viss liksom, sorg i det också.
Jo, men det fanns det. Det var ju... Jag blev ju manager när jag var 25. Och innan dess så var jag inställd på att vara artist själv, om vi nu säger det. Och det är klart att jag fick ju rannsaka mig själv och verkligen tänka efter om... För att jag kände att dörrarna går inte att öppna. Det var verkligen så här, shit, varför är det så trögt? Jag får skivkontrakt, det är jättebra, men det händer inte mer än så. Och jag kan ju inte stå och stampa hela livet liksom, och bli en avdankad artist som inte lyckades och sitter i en etta och käkar makaroner. Det kände jag, nej men dit vill inte jag hamna. Utan då måste jag byta bransch i så fall. Jag vägrar att bli en av dem som faktiskt aldrig ger upp. Och sen så inser man att hela livet har gått och man har ingenting. Varken arbete eller hem.
Tycker du att du har sett många sådana exempel?
Ja, tyvärr finns det ju många sådana. Någonstans måste man också se...
Vilka då?
Det vill jag inte säga. För ni vet ju ändå inte vem de är ändå. Men för att någonstans är det så här, bara för att man inte blir artist så innebär det inte att det inte finns andra... arbetsområden inom musiken som man kan göra som är minst lika roliga. Så att då gäller det att vidga vyerna. Så att jag var tvungen att vara ärlig mot mig själv och tänka, varför funkar det inte då? Även om jag har skivbolag som tror på mig, men obviously så är antingen det fel låtar eller är det fel på mig att jag inte sjunger tillräckligt bra eller att jag inte lyckas förmedla det jag vill. Någonting är fel och det stämmer. Och då kände jag väl att ja, jag är nog inte riktigt så pass bra som jag tycker att jag borde vara. Så är ju min egen största kritiker.
Som sångerska?
Som sångerska och artist. Jag anser inte att jag levererar det som jag tycker att jag borde leverera.
Du sjunger ju väldigt bra tycker jag.
Nej, alltså, inte så väldigt bra. Jo. Men jag sjunger, jag tänkte så att kunde Madonna lyckas så kunde fan jag. För hon sjunger inte bra från början. Sen blir hon bättre och bättre. Men,
ja, precis. Men hon hade väl...
Hon har ju något. Och tittar du på Britney Spears, hon är en grym artist. Men hon sjunger ju inte direkt live. Däremot så gör hon fantastiska framträdanden.
Har du sett Vegas Sean?
Nej, jag har inte gjort det. Men
ja.
Då, var det bra?
Det var så jävla otippat att jag har gjort det.
Ja, var det bra?
Ja, det var jättebra. Ja. Hon var magisk. Alltså, ja.
Var det live där? För de andra som hon har gjort på turné var ju inte direkt...
Det snackas om att den kanske inte är så live.
Mm. Och det spelar ingen roll, för att hon gör en bra show.
Mm.
Men...
Jag tror att det är bits and pieces. Men exakt. Det är lite för mycket dans för att hon ska orka, tror jag.
Ja, precis. Det blir ju annars lite lätt flås och grejer. Mm. Men Nej, men jag kände väl att nej, jag är inte tillräckligt bra. Och det var en sorg att bearbeta, för att jag har ju hela tiden tänkt att jag ska bli en artist eller dansare. Och det tog väl ett år innan jag kände att jag kom över det. Även, jag hade ju sådlat om till manager då, så det gjorde jag. Och hade ju mina artister och de fick skivkontrakt och vi åkte ut på Destiny's Child-turné och allting. Och det tog väl ett år innan jag kunde uppskatta att shit, du är 25 år. Du har en grupp som har sålt 1 miljon skivor. Vad fan lipar du för?
För du lipade lite ändå?
Ja, lipade lite. Ja. Var lite ledsen. Ja. Men så tänkte jag det att vad fasen, sakta men säkert insåg jag att vad fasen, det här är ju bättre. För att som manager, ett, så får jag en respekt för att jag skapat någonting. Jag behöver aldrig slicka arsle på någon, utan jag kan vara bitchen som säger till, du gör inte ditt jobb, och till skivbolaget att det här måste fixas och så vidare. Som artist kommer jag alltid ursäkta mig, kiss ass. För man vet aldrig vem du möter. Den du möter på vägen upp möter du också på vägen ner. Så du behöver alltid liksom vara trevlig för att man ska bli spelad på radio, eller man ska ha skivbolaget i ryggen, eller man ska få nästa spelning någonstans. Eller du kan ju aldrig säga fullt ut vad du tycker, om du tycker illa om någon som du faktiskt jobbar med.
Det verkar ju kanske särskilt tufft i USA, eller?
Ja, det är det ju. Ja. Men som människa kunde du göra det. Det passade mig mer.
Ja. För du sa ju det för en stund sedan, att du liksom, om du ska gå in i någonting, då vill du göra det annorlunda. På vilket sätt var du annorlunda än alla andra managers?
Nej, men den biten kom ju senare i livet. När jag upptäckte liksom att, då kan vi tänka så här, redan som 25-åring då, när jag blev manager, så skulle jag ju sätta ihop en grupp. Och där tänkte jag väl mer annorlunda, att jag vill sätta ihop en grupp som är inte bara tjejer, utan jag vill att alla ska identifiera sig med varandra. Och det gjorde ju även Spice Girls. De var ju de första som gjorde så. Men då fanns det ju ingen grupp som var tween-grupp, som är då 13 år, typ 13-14 år. Spice Girls var ju ganska stora när de kom, äldre. Så den var väl ändå den första gruppen som var så pass unga, och en tjejgrupp som då hade, vad ska man säga, var också en rödhårig, en brunett. Så det var ju lite snott från Spice Girls. Men jag var 25 år och tänkte, copy with pride, men vi tar ner det till tween istället då. Så de var ju ensamma på marknaden med det.
Vad gör de där tjejerna idag?
De är ju vuxna och barn och allt möjligt. Ja.
Har det gått bra för dem?
Ja, det gått bra för dem i livet. De gör alla vad de vill göra, så att säga.
Ja, vad härligt. Men du, vad var din styrka som manager då, om jag ändrar frågan lite?
Vad var min styrka som manager? Eller min styrka, ja du, det är väl mer att jag kände att när jag väl, i och med att jag själv har varit artist, så visste jag också vad folk ville ha från mig. Och jag visste vad det innebar att vara artist. Och vad man får kämpa med och göra och så vidare. Så det finns ju, jag har ju en förståelse för artister på ett helt annat sätt än att jag själv har varit den. Jag har också blivit lurad i kontrakt, så jag vet vad det innebar. Så att min hela grej var väl att jag vill göra någonting för någon annan som jag önskar någon hade gjort för mig. För jag kände aldrig att jag hade någon bakom mig på det sättet som såg efter mina bästa intressen. Utan alla var bara där för att tjäna pengar. Och det kan jag säga med att, om jag ska vara helt ärlig, alla de pengarna jag tjänade på Play, den gruppen, gick direkt tillbaka in i gruppen igen. För att det kostade så mycket med advokater och så vidare. Det kostade att vara på resande fot. Nu hade inte jag behövt att vara med, men de var så pass unga så jag kände, släpper jag dem? De hade ju föräldrar med och allting. Så att jag fick in i kontraktet att det var alltid två föräldrar som skulle vara med, och sen bytte man efter halva tiden som andra två föräldrarna kom. De hade lärare med, och jag kände att jag måste vara där hela tiden, för att dels så fyra tjejer som inte har känt varandra sedan tidigare blir ihopsatta, känt varandra lite grann, några av dem, men bara där kan det bli intriger. Du har föräldrar, du har skivbolag, och sen plus att jag vill hjälpa dem så mycket jag kan med allting. Så jag var ju på resande fot jämt. Och det kan jag säga, det tog ju mycket skada av i mitt förhållande, till exempel när jag var gift med Anders, att jag var borta så pass mycket, och det kostade otroligt mycket. Det var ju ingen som betalade, det var ju jag som fick betala från egen ficka. Så hela den biten när jag var manager för just den gruppen, det är ju snarare att jag har gått back. Men jag får ju se det som en skola, för att jag lärde mig. Det kom in pengar, men jag satsade och återinvesterade allting i den gruppen.
If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level,
Visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/Lundgrens. MOOR.se/Lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Men du scoutade ju Sara Larsson, vilket du är lite känd för. Vad var det du såg hos henne?
Men vad var man inte så? Jag var chockad snarare att inget skivbolag ringde efter att hon har varit på Talang. Så när jag pratade med hennes mamma och sa, det är ingen som har hört av sig. Nej. För mig är det så här, okej, hon är 10 år och det är alldeles för ungt att släppa nu. Men att man inte bara tar tag i en sån talang och vårdar den fram tills den är tillräckligt gammal för att släppa. Eller se till att den hamnar i rätt. Det kan ju hända att när man är så ung och har sån bra röst till exempel som Sara har eller hade också. Att man börjar sjunga fel för man går till fel sångpedagog. Nej, men ge den stöttningen som krävs så att den hamnar rätt, så att det utvecklas åt rätt håll, för du kan lika väl gå helt fel åt fel håll. Så att jag tog tag i henne och började jobba med henne, så att för mig var det en no-brainer.
Vad tänker du om hennes karriär idag då?
Ja, den går ju hyfsat bra. Ja. Ska jag vara, den går ju skitbra. Hon, det är roligt när jag pratar med henne själv, att hon är ju liksom nöjd så, men hon är ju inte alls nöjd med vad hon är. Hon vill ju, det här är ju bara början för henne. Och jag gillar ju den fighting spiriten. Mm. Jag gillar ju att hon är så pass hård mot sig själv. Och jag kommer ihåg när jag träffade henne första gången när hon var 10. Hon säger att jag ska bli större än Presley, Elvis Presley. Jag bara, okej, bra inställning liksom. Men det drivet hon har och den kaxigheten, jag gillar det. Det behövs i den branschen hon är i.
Skulle du kunna leva på dina Sara Larsson-pengar bara?
Ja, men det vill jag inte säga. Det kan jag inte prata om. Det beror ju på hur du ser det. Ja, men alltså, vad?
Men du tjänar ju lite pengar på henne fortfarande.
Ja, det är klart jag gör. Så länge hon är kontrakterad till det skivbolaget hon är kontrakterad till.
Det är ju magiskt.
Det kallas finersfri.
Men du, om vi är inne på liksom det här med talang då, som du har jobbat med mycket i olika former. Så här, vad är talang?
Ja, men alltså, talang, och det kan ju säga, jag är bra på att se talang i alla områden skulle jag vilja säga. Det är inte bara artisteri eller... Jag har väl ett öga för att se någon som kanske är lite unik och sticker ut i sin bransch skulle jag vilja säga. Bra att hitta det. Och sen gillar jag att hitta sådana och hjälpa dem också i vad det nu än skulle vara.
Finns det exempel på sånt?
Som är duktiga? Ja, som alltså inte där, är sång i branschen? Alltså
ja, men som du har hjälpt.
Ja, men ta det här bolaget som kosmetikföretaget. Det är tre tjejer från Göteborg som gör allting själva med ekologiskt märke, både med smink och alla de här olika produkterna. De gör allting själva. De producerar själva. De packar själva. De gör allt själva. De har funnits i 14 år. Och jag känner bara så här att det måste jag hjälpa uppmärksamma. För att det är för bra för att inte folk ska få reda på vad det är. Och där är de fantastiska. Otroligt duktiga på det de gör. De sticker ut, de gör en egen produkt som inte finns. Som de gör allting själva. Det är mer det jag menar. Det är klart det finns ekologiska produkter, men de gör allting själva. Från A till Ö.
Och där har du då stuckit till dem lite pengar och sagt att nu ska vi...
Japp. Ja. Se till att hjälpa dem att... Där jag och min sambo gemensamt gjort att skaffa maskiner. För de satt ju och handgjorde allting. Mm. Hällde för hand i burkar och så vidare. Och det måste man ändå tycka alltså, att det är fantastiskt gjort.
Men då är du lite liksom affärsängel.
Ja, kanske man kan säga, åh, det låter fint.
Det låter ju supermäktigt. Ja. Men det bränner mycket pengar också.
Tyvärr, ja.
Vad bränner du pengar på?
Mat, resor. Det är väl nog det, tror jag. Framförallt mat. Jag älskar mat.
Måste du träna ganska mycket?
Måste jag?
Ja.
Varför då?
Nej, men om du älskar mat så mycket och ser alltså, ut som det gör.
Nej, men alltså, för helt ärligt, måste jag ju säga att jag har en bra ämnesomsättning. Men jag vill ju träna mycket mer än vad jag gör, men jag hinner ju inte. Det är någonting som jag har dåligt samvete för. Och minsta lilla grej som går emot den, då blir att man hoppar ett pass och man har anmält sig att det fanns ingen parkering och åker hem. En lötmask, det är jag.
Jag förstår. Ja. Du, vi pratade lite om det här med det faktum att du säljer, alltså att tidningarna säljer mer om du är med och sådär. Hur kommer det sig, tror du, att ditt namn är så starkt? Liksom?
Alltså, det är så svårt. Då ska jag sitta och prata och spekulera om mig själv. Jag vet inte. Starkt, jag vet inte. Hur tänker du då, menar du, med starkt? Liksom?
Alltså, det finns ju ingen svensk som inte vet vem Laila Bagge är.
Jo.
7 pers kanske.
Det är inte en undersökning. Ja, det kanske är så, men det är väl för att det har stått mycket då. Och självklart att jag har varit med i Idol. Så det är väl en kombination där. Och Let's Dance också. Jag tror rumpan gjorde mycket när den hamnade på framsidan. Det gjorde nog mycket som att folk lärde sig vem jag var kanske.
För jag har ju en känsla av att folk tycker om dig.
Ja, men ja, det finns de som gör det också.
Ja, men du tror
jag
inte
tror jag
det.
En vatten. Jo, jag är en vattendelare. Ja. Jag tror att antingen digger du mig eller så digger du mig inte. Så enkelt är det. Jag är ingen sån här mellanmjölk, utan antingen så tycker du om mig eller gillar du mig inte.
Och det där tror jag, liksom, det faktum att folk tycker om dig då, det tror jag har att göra med att du känns liksom oförställd och äkta och ärlig. Liksom. Och sen att du är lite raffig.
Jag är lite raffig också?
Ja, men det får man säga.
Lite raffig! Ja. Du är född på 40-talet.
Nej, 70-talet.
Ja, precis. Ja, okej. Okay. Ja, lite raffig. Ja, men ja, det var väl en fin komplimang. Jag vet inte. Jag överlämnar det till dig att bedöma det där.
All right. Men vi kommer inte längre med det här. Men du, jag vet att du har sagt att du var liksom... Eftersom du hade jobbat liksom bakom artister och varit artist själv, så var du liksom lite rustad då och dessutom inte purung när du breakade för 10 år sedan ungefär.
Nej, du måste purung. Nej, det var jag inte.
Ja, men du sa ju det själv att du var så jävla gammal. Och jag reagerade över det.
Du måste, när jag breakade?
Ja, medialt då.
Alltså medialt, ja. Jag tänkte att det var skivartistgrejen. För jag slog ju igenom som alltså, när JVC i Japan. Nu fattar jag vad du menar. Ja, nej, jag var inte purung.
Ja, nej. Men kan man till fullo föreställa sig vad det är och vara på löpet varannan dag? Och liksom?
Nej, jag hade ju räknat med att det skulle stå saker i tidningarna. Det förstod jag ju. Men inte på den nivån som det blev. Absolut inte. Det var en ren skär käftsmäll. Det var det ju. Och det blev ju lite så här när man går förbi och ser löpen som men gud, alltså man blev ju nästan så här, när det var bra grejer så då var det ju kul. Men om det var något dåligt så blev det ju att man nästan ville låsa in sig tills den dagen var över så man kunde gå ut igen. Mm. För det är jobbigt att liksom möta andras blickar när man är på löpet för något som kanske inte är bra.
Hur många gånger har du varit på löpet?
Du, det är ganska många gånger.
Har du sparat dem?
Min mamma när hon levde gjorde det. Sen så när hon dog så sparade ju inte jag vidare. Men hon då, vet jag, var uppe i typ 60 löp.
Okej, okay. Wow. Ja,
och när någonting då? Sånt, men sen efter det så slutade jag.
När gick hon bort då?
Hon gick bort 2010 tror hon gick bort.
Okej. Okay. Ja. Ja, men vad fan, då hade du liksom bara hunnit vara känd ett år.
Två va? Två. Och 2008 okay. Gjorde ja. Jag.
Mm. Om vi hoppar fram lite nu då. För det verkar som att du var så bestämd i det att du skulle in på radion.
Hur tänker du då? Nej, att jag var bestämd, att jag skulle dit nästa anhalt.
Ja, du har sagt det.
Ja, alltså när jag slutade Idol, då hade jag redan fått ett erbjudande. Eller jag hade ju börjat med radion under tiden som jag gjorde Idol samtidigt. Så då kände jag ju det att när jag fick ett erbjudande av Nent, MTG som de hette förut, nu heter vi Nent. Så tänkte jag att just erbjudande med att göra tv också. Då kände jag att ja, men det blir spännande. Mm. Och radio var ju jätteroligt. Det gillade jag från första stund när jag prövade det.
Ja, hur kommer det sig då?
Ja, men skillnaden mellan tv och radio är ju att radio är här och nu. Det är live varje dag och det är ju kul. Det är lite läskigt också, man måste vara på tå. Men också att du får ju en direktkontakt med lyssnarna med en gång. Gör du tv, även om det är live, så är det ju inte direkt någon du pratar med live. Men radio, de kan ju ringa in på en sekund och skälla ut den för att man har sagt något dumt. Eller hålla med en för att man har sagt något bra. Och jag gillar det. Jag gillar den här direktkontakten. Och det kan man aldrig få i tv om inte du då intervjuar folk live på något sätt. Då.
Och hur länge har du gjort Riksmorgonzoo nu?
Riksmorgonzoo har jag gjort i, vad blir det nu? Det är tredje året då.
När går du upp på morgonen?
Jag går upp klockan 5:30 ringer klockan.
Okay.
Mm, så det är inte så tidigt.
Ni börjar sända klockan 5. Har ni då förbandat?
Ja. Nej, 5 är ju Roger där. De är ju där tidigare.
Okay.
Och sen så kliver jag in 6:30. Så vi har ju byggt showen liksom att jag får lite dispens. Och det är väl inte bara för att jag är en diva. Utan det är väl mer också för att det är inte supermånga lyssnare 5 på morgonen. Så att vi behöver inte köra allt krut med en gång heller. Så vi har byggt upp så. Jag kommer vid 6:30. Och sen oftast kan det vara en gäst som kommer och dyker upp vid 7. Med en halvtimme eller något sånt där. Vi har ju våra Riksmorgonzoo-kompisar som brukar komma.
Varför får jag aldrig komma?
Jo, nu har ju vi våra Riksmorgonzoo-kompisar. Vilket innebär att de är ju där jämt, om man säger så, fast utspridda. Felix Herngren, Markoolio, Peter Settman. Så de kommer ju, det är ju typ 6-7 personer som är rullande schema.
Bara män?
Det är för att vi är 3 kvinnor i studion. Ja. Det är Nyhetslotta, det är jag och så är det Roger.
Okej.
Okay. Mm. Ja. Jag räknar Roger som tjej.
Men du, hur är det mellan pratarna då?
Ja, men det är roligt för att vi gillar ju verkligen varandra genuint. Och det är ju alltid massa snack emellan om kanske privatliv och allting. Och ibland så är det verkligen man får samla sig att ja, men det här kan vi inte ta på radio. Nu går vi tillbaka till det vi ska prata om. Så att det kan både vara livet i luckan och det kan vara att man sitter tyst och tar en morgonkaffe och tittar igenom tidningarna för att se vad som har hänt i världen.
Han verkar ju otroligt sympatisk, Roger.
Ja, men han är härlig.
Ja.
Han är riktigt rolig. Vi kommer verkligen bra överens. Både privat. Och jag tror att ska man ha en bra morgonshow och det ska funka varje dag så är det viktigt att man faktiskt genuint gillar varandra. Och jag gillar Roger, men jag gillar också att vi är väldigt olika. För det är vi. Vi är lika på många punkter men väldigt olika på många andra. Men vi respekterar varandra. Och det är det också som gör att det blir en rolig dynamik eller bra dynamik för att vi kanske inte alla gånger håller med varandra. Och han bor på Söderbög som brukar kalla sig för och så vidare. Jag bor på Lidingö, har barn, villa, han har inga barn. Bara där när man ska snacka barn och liksom ska man ha barn med sig på fester eller middagar. Eller han vill helst bara att de sitter ett hörn och ger dem en iPad till exempel.
Vilket vi, många av oss föräldrar gör.
Ja, precis. Ja. Men så att vi kompletterar varandra väldigt bra.
Kul.
Mm.
Går det bra också? Har ni bra siffror?
Just nu går det faktiskt jädrigt bra.
Ja, vad kul.
Mm, jag vågar inte skryta för mycket för då får man väl äta upp det. Men äntligen så får vi spela på lika villkor som våra konkurrenter för att nu har vi ju fått fler master vilket gör att vi kommer höras i hela Sverige. Och det har ju våra konkurrenter gjort tidigare men vi har ju inte gjort det. Så vi har alltid kämpat lite i bakvatten. Men nu är det liksom på lika villkor. Så att det känns superbra.
Roligt. Hur länge ska du hålla på med det där? Det tar 7 år att sätta en morgonduo och konstellation.
Oj, har du kollat upp det? Tar det så lång tid? Ja, då får jag inte sluta innan dess då.
Jag tror att det var kanske Adam Alsing som sa det.
Ja, det är mycket möjligt att det gör det. Så att jag har ju bara hållit på i, vad blir det, jag är inne på mitt andra år med Roger då. Så vi har ju ett par år kvar då innan vi har satt morgonshowen. Ja.
Men du, alla de här grejerna som du gör, alltså har du ett mål med det?
Ett mål med det? Nej, egentligen bara att jag vill göra saker jag tycker är roligt.
Mm.
Jag skulle aldrig vilja ha ett jobb jag går till som jag mår dåligt över. Då hade jag försökt hitta, jag hade kanske haft det under en tid, men då hade jag till slut hittat ett jobb som jag skulle gilla. Och det behöver inte alltid vara liksom framför en kamera eller framför en mic, utan fast jag har ju varit danslärare också. Det var skitkul att ha små knottar som springer in och frågar, hur gammal är du? Mm. Och så säger man, ja, vad tror du? 70? Ja, tack, säger man, och så är man 25. Mm. Så det är liksom...
Stor skandal det där under Let's Dance-eran.
Att jag var danslärare.
När det kom fram att du var danslärare.
Ja, men det är ju det som är så roligt. Jag har aldrig dansat någon form av latindans överhuvudtaget. Och det är det som är regeln, att du får inte ha dansat någon av det. Visst, jag har dansat ballett och jag har dansat vanlig jazz liksom. Och det jag undervisade i var barndans och jag undervisade i jazz, får man väl säga. Och det är ju som att be någon ishockeyspelare spela tennis liksom. Det är klart att jag har hållningen och kanske lättare för mig att lära, men det är helt andra regler, helt andra sätt som gör det skitsvårt att göra rätt. Jag kunde få det så snyggt ut, men det innebär ju inte att det är rätt.
Nej, jag förstår.
Och sen, för, där återigen, praktexempel, varför gick man på mig då? För vi har haft jättemånga som har dansat. Dani, Rickard Hurey har varit med till och med en film som heter Fame, som bara går ut på dans i Amerika, USA. Så det finns ju jättemånga andra som har varit med och dansat tidigare.
De är efter dig.
Nej, men jag bara säger att det finns fler som har gjort det.
Men du, Laila Nando, slutligen, alltså om vi ska beta av det du gör. Hur kom den till?
Hur kom den till?
Har du en gång i tiden skrivit ett programförslag kring dig själv?
Ja, det var ju Made in Sweden.
Ja,
definitivt.
Ja, men det här, för det här tänker jag.
Om du tänker på en gång i tiden, vad menar du då?
Nej, men jag tänker att alltså, har du varit runt och pitchat den här idén eller har du fått Laila den till dig?
Nej,
ja.
Den har varit tillfrågad sen jag började på trean.
Okay.
Om jag inte ville göra det, var så det började. Vill du göra reality? Bara, nej tack, det vill jag inte. För det var i livet just då i min skilsmässa och allting kändes det inte rätt att foka på. Och sen gjorde jag ju Bagges bagage. Och det är ju inte reality, men där skulle man ju följa mig och Anders och åka ut och träffa olika människor som levde på ett annorlunda vis. Som typ om vi åkte till Los Angeles och träffade sådana som har valt att leva i öknen, hippies. Och de bodde där ute, vissa hade tak över huvudet, vissa inte. Badade i varma källor, nakna, det var väldigt roligt i alla fall. Vi gjorde det, en pilot, och den fick väldigt bra tittning. Men vi fick inte upp schemat sen efter det, så det blev inga fler program. Vilket var lite tråkigt. Men sen efter ett tag så... Efter att de har tjatat ett bra tag på mig med att göra reality. Jag hade en annan idé angående reality, inte med mig själv.
Okay.
Med en samlad trupp. Följa olika svenska kvinnor som jag själv hade kommit på, som jag kände att det där hade varit kul.
Och den ligger fortfarande någonstans som puttrar?
Ja, den ligger i mitt bakhuvud, men då vill jag ha med mig de tjejerna som jag vill ha med mig. Men okay. Alla de har massa annat att göra och hinner inte, och det finns olika anledningar. Men tanken var ju att sätta ihop något med 4-5 kvinnor som entreprenörer / offentliga som får följa deras liv, och istället för bara en familj.
Och så skulle ni göra ett band?
Nej, men alltså reality.
Ja, okej.
Okay. Om man tänker, för är det någonting som är stort i Sverige eller har alltid varit stort, det är ju bloggar. Så sätt ihop 4-5 tjejer som man får följa. Det var lite det som var tanken. Så det var mer det som jag var inne på från början, innan det blev att nej, men jag gör det själv då. Och
vem satte namnet?
Lailaland, det var faktiskt en på produktionssidan. För att jag ska inte ta det åt mig den äran, för det var lite, jag tyckte det var ett roligt klämkäckt namn, var det verkligen. Lekte lite med filmen.
Ja. Och du är ju göteborgare.
Göteborgare, ja. Nej.
Och gillar Los Angeles.
Där fick du till det, eller hur?
Ja. Hur scriptat är det här då?
Inte ett dugg.
Nej.
Inte ett dugg, utan det enda man gör självklart, och så funkar det med alla reality, sen så kan det ju vara mer skriptat, men det märker man ganska tydligt om det är det, tycker jag i alla fall. Men det enda man gör är att man sätter sig på en måndag eller tisdag eller vad man nu sätter sig på och går igenom med produktionsbolaget och frågar om vad händer den här veckan. Jo, den här veckan som till exempel nu, ja, Liam ska ta körkort, vi ska fira hans födelsedag, och då säger de, jag ska göra det här, och då säger de, ja, men det behöver vi inte följa med på, det är inget kul, men det där kan bli kul, det följer vi med på. Så det är inte skriptat, men det är ju snarare så att man gör upp en plan, vad ska du göra?
Har de varit och filmat nu när han skrev upp?
Nu har de filmat Liams, att han lyckades. Så det är ju mer att de vill få reda på vad det är man gör, sen hakar de på det de tycker är kul och det de inte tycker är kul skiter de i.
Så det här telefonsamtalet till dig, det är förmodligen med?
Förmodligen filmat, ja. Och
kanske
det
man hör mig i bakgrunden.
Så kan det vara.
Ja. Ja. Jag fakturerar inte för det.
Nej, okej, vad skönt. Ja. Gud, vad skönt.
Ja, herregud. Och när ska du bli filmad då? Vad ska du göra då?
Jag tror vi ska göra lite filming idag. Lite pickups som det heter. Ja. Som, om det är så att något var oklart så behöver man liksom förklara i en synk vad det är som händer eller vad man ska eller något sånt där.
Mm. Och det, apropå så här, tittarsiffror och skit, det där går som tåget va?
Det går jättebra. Annars har vi inte fått göra en säsong två. Så att nu, vi börjar på Viafree för att jag kände att jag vill bygga en plattform där. Och inte vara, så här, ligga på trean eller, utan jag vill bygga en plattform på Viafree. Och den gick så pass bra så att nu så lyfter de även upp till trea. Men det är fortfarande via fri format. Men att det kommer gå på TV3 också. Det gick ju repriser förut på trean. Men nu tror jag att de kommer synka det där på ett annat sätt. Mm. Men det är fortfarande via fri format. Det var tydligen viktigt att säga det.
Okej, okay. All right. Och varför är det viktigt då?
Nej, men jag tror det är olika plattformar. Ja. Jag tror att man vill ju mer och mer få publiken att gå digitalt, att titta där. För att förr eller senare så kommer linjär TV försvinna om inte det är live, tror jag. Mm. Om inte du sänder live. Och det är väl ett mellanläge nu vart man är någonstans. Så jag är ju hellre se till att det är digitalt, för då kan du ju titta på det när som helst egentligen. Det blir inte samma sån här hets med du måste titta siffror just den dagen, utan du kan ju gå in och titta på Laila Land idag till exempel på Viafree eller Viaplay nu för övrigt också, vilket gör att det tickar ju på hela tiden.
Ja, jag såg det så sent som igår.
Ja, du ser. Vilket såg du? Vilket avsnitt?
Jag såg det med, det var väldigt mycket gris alltså.
Det var väldigt mycket gris, då var det ettan antar jag.
Nej, eller var det, tvåan, ja, det var nog tvåan eller möjligen trean. Tvåan var
nej,
väldigt
trean är
mycket.
Trean grisen hemma. Har den åkt hem tillbaka?
Ja, men exakt.
Såg du ett farväl?
Precis.
Ja, och då var det nog tvåan.
Mm. Ja, det var mycket barnlöshet.
Ja,
eller, ja
för det är fertilitet. Vi också.
Ja, ja, ja. Men du, det där är ju så fruktansvärt privat. Alltså med huruvida ni ska ha barn eller inte. Och så. Och huruvida du kan ha barn och så.
Ja.
Men alltså den... Varför gör du det valet att dela med dig av det?
Jag ville inte det först. Så att när vi la upp en plan på vad jag skulle göra olika veckor och så berättade jag det här ska jag, men det vill vi följa med på. Jag bara, nej men det vill inte jag. Det är en av de grejerna som jag inte vill prata om egentligen. Och då så självklart blev jag övertalad med att men vi filmar och vill inte ha det sen så tar vi bort det. Och så har jag alltid varit öppen med, okej, vi filmar så länge jag vet att jag har chansen att säga nej och det materialet kastas i stort sett, så fine, vi kör. Och då gjorde vi det, och så när jag såg hur de hade klippt ihop det efteråt så tänkte jag det att jag är ju inte den enda som kämpar med att försöka bli gravid. Och jag tycker det är väldigt få kvinnor i min ålder som stiger fram och säger att jag kämpar med det här. Jag lever med en man som är 18 år yngre, det är inte heller många som går fram och pratar om det, utan det är ofta så här att ja, men det, allt är så härligt och det är så mysigt. Och så kanske man inte berättar att det finns vissa problem. Och då kände jag att ja, men, då får jag väl vara den som gör det. För att här finns det många som kämpar tror jag som kanske behöver höra att även personer sådana som jag har samma problem. Och jag har fått otroligt mycket respons på det. Jag har fått massvis med mejl och så vidare. Skickade att gud vad skönt att veta att jag inte är ensam och... Fan vad skönt att känna att nej men det är någon annan som också jobbar med detta. Så det ångrar jag inte i dagens läge att jag ändrar mitt beslut.
Nej, jag förstår.
Mm. Vad tänker du nu på?
Nej, jag vet inte. Jag känner att jag är så här...
Ja, men även om det är privat. Jag tror säkert att du tänker att det är jätteprivat. Eller hur?
Ja.
Ja, det är ju det. Men jag är väldigt trött på att allting ska vara så förbannat bra på alla sociala medier. Det är perfekt och man visar liksom perfekta bostäder och värsta swimmingpoolen. Ja, visst, jag har en swimmingpool. Men den är ju fan mer stökig än vad den är städad. Så att det är liksom... Jag tror det är ganska skönt för många att se att man är inte mer normal som alla andra är och har sina brister och man kan bli ledsen för saker eller stökigt eller barn som irriterar en eller som driver en till vansinne vad det nu är. Så på så sätt så känner jag att Laila Land är väldigt viktig för mig att inte bara visa det som är roligt. Visst, vi har skitkul, men vi har också sorg. Vi har också saker som man blir förbannad på. Jag kan bli irriterad på min tonårsson eller ledsen för andra saker. Så jag vill visa det också. Det är en fin balansgång.
Det var väldigt starkt att du delar mer av din relation med din pappa. Och sådär.
Mm.
Var det självklart att han ville?
Det visste inte han om. Jag lurade hit han till Sverige att berätta det. Mm. Så att jag tänkte det, jag tar det på kamera och så blir han förbannad och går. Då får det bli så med. Då blir det en story i det. För att jag kände att vi hade en sån dålig relation. Så att Jag var beredd att ge upp min relation med min pappa för att höras en gång om året. Det är inte vad man gör om man har en pappa. Då kan det lika väl vara. Och irritationen och sorgen som man hade att mina barn inte hade varken mormor eller morfar. Och bara ha vetskapen om att det finns en morfar men han finns inte där. Då kan vi lika väl skita i det. Och jag vet ju framförallt för Liam som tonåring. Han har sökt liksom sen hans mormor dog någon som... Ja, men äldre själ som kan liksom, han kan vända sig till. Och sen har ju de träningen gemensamt. Så att framförallt det gör ju också att han skulle känna sig, eller känner sig närmare honom. Så att jag kände att jag får bära eller brista. Antingen finns du i mitt liv och då finns du i mitt liv, eller så finns du inte i mitt liv. Punkt. Och han tog ju det på det sättet som jag hade hoppats på. Så det kändes ju bra när han erkände att han varit urusel och egoistisk.
Så nu håller han på att beta av alla dina halvsyskon runt världen?
Ja, det vet jag ju inte. Det får han klara av och de klara av. Men han hör av sig i alla fall en gång i veckan med att höra hur det är och prata med Liam och allting. Så det har skett en stor förändring. Ja, och han har ju också sedan dess ringt flera gånger och verkligen bett om ursäkt över allt. Och han har fattat nu att jag verkligen mått dåligt, tagit illa vid mig. Det tror jag inte han riktigt har förstått.
När har det varit som tuffast att inte ha någon farsa?
Nej, men det är inte bara som tuffast, utan det är när man ser, ja, när man ser andra, när de säger att pappa kommer hem och hjälper mig byta däck eller bara såna enkla saker. Nej, men pappa kommer hem och han ska passa barnen nu för att jag ska åka iväg, eller såna enkla små saker. Eller om man är ledsen för något, får krypa upp i knät och gråta ut. Det är ju såna saker. Eller mamma kan ju ge en trygghet, absolut, och finnas där och bli mamma slash pappa. Men det finns ju en anledning att det ska finnas en mamma och en pappa, och det är för att de ger olika slags tryggheter. Eller tryggheter, trygghet med olika slags trygghet på olika sätt. Så att båda är ju väldigt viktiga.
Men man kan ha två mammor och två pappor också.
Absolut, självklart. Men då har du ju fortfarande två individer.
Exakt.
Det oftast den ena blir ju mer, jag tror inte det, man kanske kallar det för, ni är väl ute på djupt vatten här, inte vet jag, två mammor och två pappor. Men oftast är det ju någon som kanske blir mer, får en roll som en pappa och får en roll som en mamma. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men... Och det kan vara så i ett förhållande där det är en man och en kvinna, att mannen kanske blir mer, får den kvinnliga rollen och blir mer mammig och kvinnan mer pappa. Vad jag menar med det, det är till exempel bara jag som har fått gått och vaccinerat barnen. För att papporna klarar inte av att se dem gråta. Och det skulle jag ju kanske tycka, men vad fan, du är ju farsa. Är det inte du? Jag ska ju vara den blöd det är. Men då får jag liksom... ta den, fast jag gillar ju inte det heller när de gråter och skriker och gapar. Så att då har det alltid varit liksom att pappan kommer in efter och bara, åh, vad mamma är taskig mot dig, ge hon dig den hemskt, kom till pappa. Så fick jag vara the bad guy.
Men det fixar du?
Ja, det fixar jag. Ja. Jag tror de är glada att de inte fick de här farliga sjukdomarna. Jag tror nu när de är stora så vet de att ja, morsan såg ju till att vi vaccinerade i alla fall.
Men tycker du att du är en bra mamma?
Ja, det tycker jag. Men det är klart att man alltid har dåligt samvete, men det vet ju att alla föräldrar har. Spelar ju ingen roll hur mycket man finns där, så har man ju alltid dåligt samvete för att man finns där för lite.
Men du verkar ju jobba otroligt mycket.
Men nu råkar jag ha ett sånt jobb där de kan följa med. Så att nu har vi varit på Rix FM-turné i 5 dagar, och Kit till exempel har ju varit med mig på hela den turnén. Så vi har ju faktiskt snarare haft jättemysigt. Så att han har hängt backstage med mig, och sen så fick han till och med gå med in på scenen och vinka till alla i publiken och säga hej då när vi gick. Och sen så åkte vi hem till hotellrummet och käka chips och så på film. Så att det där blev ju mer våran grej liksom.
Supermysigt,
tror jag. Så det är en annan sak, tror jag, om man har ett annat arbete där man inte kan ta med barn. Då är det en annan sak. Han kan ju alltid sätta sig på radion och vänta utanför, och sen så drar vi vidare eller följer med på tv-inspelningar eller, ja.
Du, fattas det något i ditt liv?
Nej. Mamma, möjligtvis, min mamma. Det är väl det enda, för att det är väl sin barnspel som jag har lärt mig att man kan inte sitta och gräma sig för saker. Och jag önskar jag hade det, jag önskar det. Lev med det du har och njuta av det. Det kan lika väl vara dö imorgon liksom. Så sitta och önska att man hade något annat liksom. Och längta och det fattas. Nej, se till att få det då, eller njuta av det du har. Nej, jag har aldrig varit så där.
Har du en härlig svärmor?
Ja, jag tänkte att svärmor är inte gift. Men det kan man ju ha ändå. Ja, absolut, älskar min svärmor. Korors mamma, ja.
Men jag tycker det är väldigt fint, måste jag säga. För jag tittade på Laila Land med en tjejkompis igår. Och hon frågade, tror du att han kanske är ihop med henne för pengarna? Och jag bara, nej, jag tror fan inte det. Jag tror den där kärleken är superäkta.
Varför sa hon så då? Vad baserar hon det på?
Jag vet inte. Fördomar tror jag.
Ja, det är ju väldigt tråkigt med sådana fördomar. För att jag tror inte han hade orkat att stått ut i 4 år med mig och mitt liv. Mina ex, mina barn, allt jag har och runt omkring mig. Media framförallt och sociala medier. Om det bara skulle handla om pengar. Och han klarade sig alldeles utmärkt innan mig med sina pengar och sitt jobb. Och nej, så jag tror det hade varit jävligt jobbigt att ha det skådespelet i 4 år, tror jag.
Ja, det faktiskt. Tror jag också. Ja. Ja.
Med att både liksom, det här är ju som ett, det är ju inget glamoröst liv direkt. Man ska hämta ungar, man ska skjutsa till dagis. Det kan vara liksom tjafs där hemma och då ska man kliva in som en extra förälder och reda ut det där. Det är också oro. Liam har inte kommit hem, vad är han? Kör ut och leta. Till exempel om det är så, gör han något hyss?
Brukar han göra det?
Nej, han är väldigt duktig, men det är klart man, där har jag Korosh olika uppväxter, att han är ju mer misstänksam, för han vet ju själv hur han var när han var ung. Och jag kanske är mer godtrogen, för jag vet hur jag var när jag var ung. Jag var väldigt ansvarstagande. Så att där är det ju mer att man, han bara, nej men är du säker på att han är där nu? Ska du inte ringa och dubbelkolla det? Ja, det kanske jag ska. Jag kanske inte ska bara lita på det, eller vad det nu är. Så det är allt från det till vad som står i media, eller det visste ju han att han att få ta till exempel den här kommentaren, den fördomen att han är ihop med henne för pengarna, det är inte så roligt att höra.
Nej, det är klart.
Och eftersom han har valt att inte bli offentlig, nu var jag ju i stort sett att tvinga in honom i Laila Land, för att alltså, det kommer bli jättesvårt att spela in det här om inte du syns. Kan ju inte blöra dig när du går förbi liksom, om vi har familjemiddag med släkten, kan ju inte blöra dig på sidan, och ska du bara sitta där då? Då sa han det, okej, jag gör det för din skull, men jag vill inte bli offentlig, jag vill inte sitta i några synkar, jag vill inte gå på intervjuer, jag kommer aldrig gå på någon röd matta, för jag har inget intresse av det. Och det gillar ju jag. Jag gillar ju att han har den privacyn, att han inte vill det. Och jag tycker han är tillräckligt bjussig som det är, att han är med så pass mycket som han är ändå. Men att det är jag och Liam som är huvudkaraktärerna i serien. Men att det är inte så roligt då att få höra de här grejerna och allt annat vad det innebär att.
Nej, men det måste han ju ändå fått liksom höra.
Ja, men det är ju inte så roligt. Nej. Att stå ut med det i 4 år bara för att, vadå? Nej, och det är folks fördomar i så fall. Men jag, nu tycker jag, det var väl i början det var så där liksom. Men det var ju snarare att Laila träffat en mycket yngre kille. Det var ju det som var grejen. Gud vad dåligt och sådär.
Supermodernt.
Ja, men ja, nej, jag bryr mig inte för 5 öre. Vi vet ju vad vi känner och så vidare. Mm.
Jag tror på er.
Ja, tack ska du ha.
Ja. Du, vilket är ditt största problem?
Mitt största problem är att släppa saker som jag tycker är jobbiga. Det kan vara typ, vi säger att någon skulle ha blivit arg på mig, vem nu det är. Det har jag jobbigt att släppa, om inte det är så att det är verkligen, verkligen utrett, att jag vet att jag vill reda ut någonting med en gång. Men ibland kan det ju vara att man behöver lite tid på sig för att kunna prata om det, den personen då, eller vad det nu än är. Eller om det är någon, alltså jag har svårt att släppa om det är någonting som känns otrevligt, att jag går och mår dåligt. Vi säger att du och jag skulle ha bråkat av någon anledning, och så ser jag dig ringa mig, och då får jag en sån här klump i magen, och så tänker jag, nu kommer, och så bygger jag upp någonting, och sen så liksom när jag svarar så var det inte alls så. Då kanske det var att, nej men förlåt, det var mitt fel. Då var det så enkelt, men då har jag byggt upp någonting, att nu ska vi ha strid här, eller nu. Det måste jag jobba mer med. Att liksom bara släppa, det löser sig liksom. Just när det gäller nära människor, som har arbetskollegor eller vänner, eller när det är nära människor.
Det låter aktuellt det här.
Det låter aktuellt. Nej, men så är det ju alltid. Och med olika saker. Men det kan vara arbetsmejl eller vad som helst. Att det handlar om prestation, att man ska prestera någonting, och sen så då går man och har en stress för det istället för bara släpp det. Det blir vad det blir. Du kan inte göra mer än det du har gjort. Och ja.
Ja. Mm. Jag förstår. Vill du rekommendera något?
Ge Laila Land en chans. Jag får göra lite reklam för mig själv. Gör det. Har man förutfattade meningar, så ge det en chans, ett program i alla fall. Mm. Så får man se vad man gillar. Sen kan man ju spyga alla efteråt.
När börjar nästa säsong?
Det är någon gång nu i höst. Okay. Jag vet inte om jag får säga datum, så att jag säger någon gång nu i höst.
Jag förstår. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Nej, men Sara Larsson vore väl trevligt.
Jag tänkte faktiskt fråga om du kunde hjälpa mig med det.
Ja, det kan jag göra. Ja. Jag kan inte lova att hon kommer, men jag kan ju lova att framföra, och så får vi se vad hon säger om hon har tid.
Tack så mycket. Mm. Hörru, vad mysigt det var att prata med dig.
Detsamma.
Och blev du nu sugen så kan du alltså se Laila Land på Viaplay eller via Free. Och 337 000 följare är redan där. Laila Bagge är ett ord på Instagram. Och som vanligt vill jag även uppmuntra dig att kolla in att varvet och att triumf för till exempel de mycket roliga uppvärvningarna som jag får så mycket energi av att göra. Puss och kram, tack för idag, hej!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!